Det här är en berättelse som Erik Lehmann har skrivit och han kallar den Båtsman Flink och sjötrafiken. Mina första minnen av Båtsman Flink står i samband med en sjöresa, men inte till havs eller på örlogsfartyg, utan endast från en färd med den större av de båda ångbåtarna som trafikerade Långsjön. Framåt, som den hette, var byggd vid Oskarshamns mekaniska verkstad och varv 1878. Den var inregistrerad för passagerartrafik och tillståndsbeviset försett med lösenmärke, namnteckningar och stämplar var uppsatt inom glas och ram på babordssidan. Där fick man också veta att den var 15 meter lång, 3,85 meter bred och 1,60 meter djup. Seglationstiden tog sin början så där i maj och pålystes från predikstolarna i de tre närmaste sockenkyrkorna. Utom alla befraktningar och boxeringar ingick också särskilda lördagsresor med tiderna avpassade så att passagerarna kunde fortsätta med tåget till staden. Ångaren framåt har börjat sina vanliga söndagsturer mellan Hummelstad, Ankarsrum och Jorte i likhet med förra året. Varje lördag klockan 5.30 förmiddagen avgår ångbåten från Hummelstad till Ankarsrum före morgontågets avgång och återvänder efter tretågets ankomst. Kungörelser var också uppspikade på brukets tre anslagsplatser under Kålhusbron nerom kasern, på Våghusvägen med Masungen och till höger på fyrkantsbyggningens framsida. Och dessutom fanns det ett anslag bredvid biljettluckan i väntsalen på järnvägsstationen. Under några vackra sommarsöndagar anordnades kyrkturer i båda riktningarna. Tidigt på söndagsmorgonen hade då framåt kommit ner och höll ångan uppe. En halv timme före avgångstiden blåste den första gången med en lång utdragen signal från ångvisslan. Och efter 15 minuter kom två signaler. Det var andra gången då passagerarna borde stiga ombord och ta plats längs relingen eller sätta sig på plankorna i den lövklädda pråmekan intill som skulle medfölja som släp. Efter nästa 15 minuters period blåstes avgång med tre korta signaler. De som då stod kvar omkring hade inte tänkt att följa med utan ville bara se avfärden. Landgången drogs in och maskinen började arbeta. Framåt backade ut mot den fullsatta pråmekan och trossen slängdes över. Ibland medföljde även brukets mässingssextett och vid dessa tillfällen var anslutningen allra störst. Sextetten som behövde lite svängrum hade sin givna plats i pråmekans akter. Och att få var sin nothållarpojke var inte svårt den dagen. Pojkarna formligen slog som notböckerna. Ty de visste ju att resan som kostade 25 öre då blev alldeles gratis. Och dessutom vankades en halva läsk för dem också. När musikkåren förfriskade sig. Det blev för dem en festdag som de länge hade i minnet och längtade att få göra om. Med lågt vattenstånd kunde det vara besvärligt att komma igenom det trånga sundet och kasun, den där järnvägsbanken som gick tvärs över sjön och vars byggande på 1870-talets slut tagit ungefär ett halvt år i anspråk. Medel semaforering med höger eller vänster hand dirigerade alltid kaptenen hur styrmannen borta i aktern skulle hålla kursen genom nålsögat. Råmekan fick inte slänga och mot alla eventualiteter saktades också farten. Passagerarna var imponerade och satt kappraka och drog en lättnadens suck när ångan återdrogs på för fullt och allt gått väl. När amman kom på andra sidan kasun satte musikanterna notböckerna i händerna på sina levande notställ och spelade en marsch. Kanske var det festmarsch av Wahlberg, den där populära marschen, som tonade ut mot skogarna och bergen, omväxlande med någon lättpolka. styrman vickade rodret styrbord och långt utåt till vänster syntes Krogebro. Den där flytande vägbron av grova furustockar som var lagd tvärs över sjön. Ursprungligen var den från brukspatron Sederbaums tid och hade dessutom innan hästarna fått simma över medan kararna följde dem på en flotte eller i en eka. När söndagsturen gick åt jorde kunde en läm vevas upp en bit så att båten kom igenom. Uppe på Dynsta och Rummafjärdarna friskade alltid vinden i och somliga tyckte att det blåste kallt, särskilt borta i Bråmekan. De fällde upp åkkragarna och fruntimren kröp ihop där de satt. Utan äventyr passerade man snart Forsbrosundet för halv maskin. Efter kaptens signaler klarade styrman även denna svårighet utan grundkänning. Långt innan man hunnit dit upp började de äldre hålla utkik på högersidan för att vara den första att peka ut den där berghällen där gubben i sten, som det gick så många sägner om, en gång haft sitt brädskjul med jordgolv och där han suttit och täljt hornskedar mellan fisketurerna. Öppningen i berget där han haft eldstaden kunde iakttagas och en brädbit från dörrlämmen som hade haft lädertampar till gångjärn stod uppväst emot den. Där i bergmassivet hade man på 1840-talet trott sig finna guldmalm och även tagit upp malmprover på ett par ställen. Men fyndigheten visade sig för ringa. Det var för osäkert. Och Trullhäll, bergmassivet på andra sidan, gömde endast en svag järnhalt i sitt innandöme. Till vänster under vattnet var en rektangulär sten som varit synlig under det svåra torkåret 1868 och som på grund av sin form kallades likkistesten. Och utanför udden vid Topptorp var en sten som hade detta årtal inhugget. I samma stund som Forsebro passerades skymtades också resans mål, lastplatsen Hummelstad, med det välbekanta blågrå Nyckelberget i bakgrunden. Där hade majbålen flammat varje vår sedan sekler tillbaka, och vid dess fot låg handelsboden inkilad. En sån här dag brukade alltid lärstryckslådorna vara utplacerade kring källaren, för att finnas till hans för törstiga strypare. Som ett streck stack den smala ångbåtsbryggan ut genom varsruggen och bland den lilla skaran som samlats där längs ute för att invänta ankomsten sågs en rak och högrest person med vitt helskägg, vita skjortärmar och vit skärmmössa och med en lång bosshake vid sidan. Det var Gustaf Flink som tjänat för bossmansroten nummer 63 Kärkestad och bossmanstorpet Åremåla, som han tjänat för i 36 år låg till vänster i backen. Under denna långa tjänstetid hade han varit med om en hel del och fått se världen, som han uttryckte sig. Han hade varit med ombord på korvetten Lagerbjälke och Josefin och varit med om en stormig rekrytresa och med på fregatten Vanadis på långfärder till Medelhavet. Under sina fritider brukade bossmännen utföra olika slags handräckningar åt sina befäl och andra. En åtog sig vedhugg i staden, uniformsborstning, varuhämtningar från handelsbodarna eller handräckning i köket. Vad bossman Flink beträffade så var han en tid handräckare åt ingen mindre än kommendör Lind av Hageby, sjöofficeren som åren 1857-59 varit sänd till engelsk örlogstjänst i Indien och återkom med stora kunskaper och erfarenheter. Hemma på vägen hade han såväl kommendörens som kommendörskans porträttfotografier, som var en personlig gåva ifrån den. Efter sitt avsked på våren 1893 tjänstgjorde han vid den sjötrafik och annat som hembor orten bjöd och när framåt sakta lade till trädde han i funktion. Med bosshakens hjälp förde han den långsamt och säkert in mot bryggan. Honör växlades med ångbåtsbefälet och trossarna som styrman kastade över till bryggan och fastgjordes på sjömansvis. Landgången lades i ordning och passagerarna kunde börja landstigningen med sina matkorgar och barnungar. Och när även bråmekans passagerare debarkerat ställdes kosan åt olika håll. Bort till läskedryckslådorna hade förstås de flesta ärende. Där fick musiken av deras notpojkar var sin halva läsk och på grönan intill spelade de ett par stycken. Efter denna inledning samlades de som skulle fortsätta upp till kyrkbyn i grupper och gasa iväg. Med detsamma efter Hummersta Klynne var fem backar lång och ovanför denna på andra sidan en åker låg Bloms stuga som var socknens minsta. De som stannade kvar letade ut en skuggad plats kring Gröna plan där massäcksmaten kom till heders. Och även Flink vandrade stigen tillbaka mot sin stuga vid ån när allt var i ordning vid båtbryggan. Vid sjölandet till vänster låg Hummersta kålhus som var så brett att det hade två tak sammanbyggda. Det kunde vara nästan proppfullt med träkål efter vinterns körslor, men tömdes nästan under somrarna. Medan en kran hivades kålryssarna över på pråmarna. Vi kunde innehålla 12 tunnor kol eller 18 tunnor och 24 sådana kolryssar kunde lastas på varje pråm. En fullmålig läst skulle innehålla 20 hektoliter. Även pinnarna som användes för gasugnen pråmades ner. Pråmarna var byggda vid pråmvarvet i den lilla viken ovanför sundet och likaså de flatbottnade pråmekorna. Pråmarna hade namn efter fornnordiska gudar. De hette Oden, Thor och Frej, men de nyare var endast numrerade. Det var många som arbetade där uppe och Malmgren var med i laget. Han kom gående på morgonen, men när han skulle hem och sista omgången för dagen fraktades ner kunde han ha sin eka på släp till Forsebro. Därifrån hade han inte så långt. Hans stuga syntes på omslaget till pennorna 1956. Järsgården vid Bullervägen utanför var sockengräns mot Blacksta och hans granne var Georg Jolstorp, torparen, jägaren och fiskaren som hade ett stort förråd av dråpliga historier. Sista gången jag träffade Malmgren var när jag hade mina vägar förbi och då var han rätt gammal. Han kupade potatisen och var gemytlig och berättade åtskilligt om sitt långa arbetsliv på gårdarna. I grustag, sågar och torrmossar. Han lade in en prisnus och berättade också om en dispyt med Gustav Köttlös. Det kunde ha slutat illa. Pråmekorna låg i en rad ut med kajen och kararna var i full gång att lasta av då Gustav Köttlös kom. Han var påstruken och rätt vad det var fick han tag i en yxa och höjde den mot Malmgren som kom med en kära sand över landgången. Han hade nog inte hunnit värja sig men ett par karar rusade fram och tog yxan ifrån honom. Ett år till skulle han få bo kvar men sen skulle stugan rivas bort, det hade den nye kronjägaren sagt. Och så blev det. Men den kunde ha varit en prydnad för ett hembygdsmuseum, liksom Antons i Försjön. Omslagsbilden på pennorna 1942 och 1957. Som gick samma väg. Den hade ursprungligen varit brovaktarstuga och igås och tillbyggd med en kammare. Anton var bland annat en styv ökbyggare och det fanns ingen eka så smidig och lättrodd i Långsjön som den han hade byggt åt skovaktare Åsberg våren 1914. Hans gumma var konstväverska och hade fått diplom för virkning och vävning. De pryder omslaget till denna bok. En gång under kristiden hade Malmgren som vanligt gått den långa vägen ner till bruket och handlat. Han hade gått de kända genvägarna men mörkret hade fallit på, till det var senhöst. Då han skulle äntra över en järnsgård och axlade av sig ryggbördan tappade han pungen med ransoneringskorten och kunde inte finna den. Lutad mot gärdesgården satt han sig då att invänta morgongryningen och då fann han den och kunde fortsätta hem. Från lastplatsen till kyrkbyn var väl en mils väg som togs i etapper. Under den stora björken på andra sidan Spånga slog man i regel halt och matsäckskorgarna öppnades. Längre ut i vägskälet låg Brokullen. I slutningen innan man gick över ån där nere i låglandet. Det var nästa tesejreställe för de törstiga struparna. Framöver kyrkbyn hade också skräddaren denna utflyktsdag källardörren på glänt och höll korkskruven i näven för att korka upp läskdrycker efter behov. Det var ett väldans festande och buteljerna som hade vegaporter på etiketterna var mest eftersökta. På den här tiden då Klara i Brokullen levde hade hon olika brödsorter att tillgå för de vägfarande. Men hennes kakor och bullar blev så småningom allt mindre och mindre. Och när pojkarna tyckte att det kunde vara nog fann hon en söndagsmorgon en lapp uppspikad på sin dörr. Sannolikt hopdiktad av en brödkund. Och herre du min skapare, ta undan denne bakare, stod det. Om det nu fått vara med detta, men sedan hade en annan spjuver kommit och präntat dit en fråga när han läst lappen. Varför det hade han skrivit och sedan även präntat svaret där inunder. Jo, för att baka så smått bröd. Brödklara läste och från nästa bak var kakorna uppe i sina normala storlekar och affärerna fortsatte som vanligt. Efter middagen kom Gustaf Flink tillbaka och steg ombord. Det var ingen som kunde gå över en landgång så säkert som han. Och detta var ju i alla fall något av sjöluft. Fast inte saltmättad som ute på de stora haven och inga vågor. När gårdsbyggningen reparerades hade man sett hur vikt han äntrade stegen. Och man hade beundrat hur mjuk han varit. Bruksborna tyckte han alltid mycket om och sporde efter det ena och det andra. Och han berättade gärna episoder från sin gossmanstid, såväl i stationstjänsten som ute på långresorna. En gång under tjänsten insjuknade gossman Flink rätt länge. Och hans Anna där hemma i Åremåla var mycket orolig för honom. Och äntligen ville resa ner till Karlskrona. Detta gick ju för sig eftersom järnvägen då var dragen ända upp till Hultsfred och som smalspårig fortsatte vidare norrut mot Västervik. Men saken hade ändå sina stora svårigheter, ty hon visste inte rätt hur hon skulle ställa det för sig och sitt. Kon skulle ju utfodras och mjölkas och fåren ha sin tillsyn, liksom torpet i övrigt. Det var då som det där fromma vandringsoriginalet Johan Blejde kom så väl till pass. Blejden hade haft sina vägar däråt och varit inne hos lansen i Brinken och sålt sikoria och en bunt svavelstickor och han hade berättat för honom att han gode båtsman Flink låg sjuk i Karlskrona och att Anna inte hade någon att se till torpet om hon reste ner till honom. Då var det Blejden som skyndade dit och erbjöd sin tjänst. Jag ska ge koa och jag ska mjölkna med. Och sitta i fåra och allting lät han. En bättre hjälp kunde Morana inte få och när hon återkom var allt i sin ordning. Blejden var glad att han kunnat göra en liten återtjänst och vandrade vidare uppåt kvästert med sin pyngling. En sjöman till häst är en styggelse, säger ordspråket, och det kan också i viss mån tillämpas på en båtsman under långmarsch. Ty det hör ju infanteriet till. Detta gällde en av Flinks närmaste kamrater på tjustkompaniet, nummer 99 Ankarman i torpet Bro under Tibult i Hjortesoken, som hade företagit en riksmarsch från hemorten till Karlskrona, vilken länge låtit tala om sig, såväl hemma som nere i tjänsten vid örlogsstationen. 99 Ankarman hade erhållit uppskov med årstjänsten, men rätt vad det var kom det en brådskande inriktningsorder. En sådan där med en hönskäder instucken under sigillet. En sådan order måste befordras utan uppehåll, natt och dag till bestämmelseorten. Och denna innehöll att han ofördröjligen måste inställa sig på sitt kompani där nere. Då var järnvägen, eller Snoa som den kallades ännu, inte dragen längre upp än till Berga från Kalmar. Postmännen hämtades alltid med slupen vid Västerviks kaj till sina årstjänster och dit skjutsades de av sina rotebönder. Och där avlämnades de vid återkomsten. Men här var goda åd dyra. Att åka gästgivarskjutsar var inte förenligt med hans kassa. Och därför valde han att fotvandra ner till Karlskrona. En marsch som tog ett par dagar i anspråk. Han gick gjorde det. Endast under ett par korta vägsträckor hade han kunnat slänga sig med på ett åke. När han slutligen nådde sitt mål och damm över knäna anmälde sig på expedition, tittade befälet lite undersamt på honom och gjorde sig underrättade om hur han färdats dit ner. Jag har gått landsvägen förstås, för det fanns ju inget annat att göra, förklarade Ankarman. När de hörde detta kommenderade han till lindrig tjänstgöring med handräkning och persedelvård de första dagarna, så att gångoget kom i ordning. Det var ju sina 18 mil han hade marscherat, vilket kan anses ovanligt för en sjöman. När så kyrkobesökarna började skymta upp i backen hade kapten och styrman länge varit ombord och hade ångan uppe. Och även Gustav Flink satt där och pratade. Tiderna hölls noga och allting skulle för övrigt vara mycket reglementsenligt. Detta förhållande blev jag noggrans varse när jag en gång längre fram gjorde Kalle sällskap upp till hamnen för att skicka ett par skor. Kalle hälsade från föräldrarna och frågade om kapten Nilsson ville ta med de här skorna till Karlsson för kylning. Hade man då trott att paketen utan vidare skulle läggas ombord fram i fören, så misstod man sig. En sådan sak var inte enkel och kunde följaktligen inte avfärdas i en handvändning. Kapten Nilsson tog skopaketen och steg i land och vi följde efter bort till skjulet, som skulle vara någon sorts hamnkontor. Inkommen fällde han ner klaffen från fönstret så att det blev ljust och vid bänken till höger tog han fram ett block ångbåtskonsument och fyllde i det översta under stort allvar och med långsam hand. Jag, kapten N.N. Nilsson, förande ångfartyget framåt som ligger färdigt att avgå till Umstad, under däcket av mitt förande fartyg mottagit ett paket under adress och vid lycklig framkomst avlämnas till herrar Oskar Boman och kompani för vidare befordran till skomakare Karlsson härstädes. Fraktbelopp 50 öre. Den ena kopian fick Kalle som kvitto och den andra skulle följa paketen. Den första blev kvar i blocket. Kapten Nilsson fällde upp fönsterlämmen och låste dörren till skjulet och under högtidligt allvar bar han skopaketen ombord. För min del hade jag svårt att hålla mig för skratt den gången. Avståndet hade med ens blivit så stort, tycktes det. Ärjest var ju Långsjön inte längre än en mil och hammarsmedlarna kunde ro den både upp och tillbaka med dragsnöret en tidig söndagsmorgon. Hade nog Kalles pappa frågat något av dem så hade de säkert lagt skorna på sin ökbotten nästa söndag. Och vid lycklig framkomst lämnat dem till Karlsson utan ett öres utlägg. Båtförarna tycktes om att kallas kaptener. Fast Nilsson höll sig för mer eftersom han förde den större båten som var inregistrerad för passagerartrafik. De bodde ju i varsin enda sjön man möttes ute på fjärdarna. I dagligt tal bland folket blev det endast båtnisse och båtärker. Båtnisse bodde vid Sågartorpet och han var omöjlig att kunna fiska vintertid. Båtärker som var ungkar läste böcker som han ropat in på bokationerna i skolan. Företrädesvis Alexander Dumas. Sitt lilla bibliotek förvarade han i ett prydligt bokskåp med glasstövar. En sak hade de båda gemensamt. De snusade ordentligt. Erkars näsa var fullproppad och långt ner på skjortbröstet låg det snuskon. Den lilla båten som han förde hade namn efter en sjönymf. Bendine hette den. Och släpade och drog gjorde den nästan över sin förmåga sommaren lång. Som en snigel syntes han komma med de nedlastade pråmarna, pråmekorna eller timmerflottarna efter sig. Inte förrän vid 8-tiden på kvällarna hördes han sångvissla ovanför sundet, och vid 6-tiden på morgnarna lade han ut. Drog han timmerflottar i motvind kunde det ta 2 dagar innan han kom ner. Vid Forsebro måste länsarna öppnas och timret petas igenom det smala sundet. Under tiden kunde han gå upp till Topptorp ett par gånger efter virke. Vid Kasun stoppades det åter upp sig, ty det måste timret petas igenom. Var det blåsigt så brukade flottorna dragas på nätterna när det lugnat sig. Tiden för återresan närmade sig och en halvtimme innan den utsatta tiden sände kapten Nilsson ut första gången. Den där utdragna signalen och efter 15 minuter andra gången då passagerarna skulle stiga ombord. Och på sekunden 15 minuter därefter gör de 3 korta avgångssignalerna. Kom då någon av pojkarna springande i sista stund så hade han inget annat val än att hoppa i pråmekan. Ty nu var landgången nedtagen och Flink hade lossat trossarna som dragits ombord av styrmannen. Flink lade båtshaken varligt mot relingen och framåt sackade långsamt ut från bryggan. Under det honör växlades med ångbåtsbefälet ombord. Några minuter efter när framåt var utanför vasskuggen drog kaptenen på maskinen och slog back så att hela skrovet darrade. Under det styrman lade om rodret för babord. Passagerarna satt tysta och såg på till det hela var ansvarsfullt. Propellern hade grumlat upp bottenslammet, skrämt undan mördstimmet och abborrarna i vaskanten. Och när så trossen till poromekan var fastgjord, tog farten upp och framåt vände stäven hemåt. Under den tiden hade musiken fått fram noterna och spelade en polonäs, en vals eller kanske en fransäs, och snart var man nere i Forsebrosundet. Nere vid bruket var det många som väntade. Vid Kasun blåste ankomstsignal och musikkåren spelade Samuelssons festmarsch. Så gick sommarsöndagarna fram med några omväxlande kyrkturer i båda riktningarna. Efter midsommar kom den stora skyttefesten borta vid släta hällarna och lite längre fram hade godtemplarna och metodisterna sina utefester. När så höstmörkret kommit och de gulnade löven fälldes för höstens vindar var seglationstiden för året till ända. Första söndagen i oktober lät kungörelserna härom. Ångaren framåts alla ordinarie turer upphöra för året från och med denna veckas utgång. Då var också höstregnen i faggorna och båda ångbåtarna lades upp på slip och täcktes under väntan på en ny vår. Åren gick och med dem kom nya tider med lastbilar som utförde transporterna direkt till ort och ställe utan omlastningar. Det blev inte mycket att frakta sjöledes och vad kyrkturerna beträffande så var det ett alldeles för enkelt söndagsnöje. Man for med extra tåg och bilar till de stora festligheterna i stan och mycket annat. Idrotten började ju göra sitt intåg. Vad framåt beträffar så fanns den under ett 30-tal år i Långsjön. Hösten 1909 såldes den till ett bolag i Västervik, döptes där till Kurir och fick trafikera Gudingen mellan Lerholmen och staden. Järnvägen hade varit betänkta på att sätta en ångbåt i trafik på Storsjön och genom köp övergick Kurir i järnvägens ägo hösten 1916. Och våren därpå drogs den efter hästar och oxar över näset från Havsvikens syrsan och sjösattes i Storsjön. Ångmaskinen utbyttes mot en oljedriven motor och denna passagerade post- och godstrafik mellan Storsjö, Vines, Marieholm, Bankestad och Edsbruk uppehölls åtskilliga somrar in i bilarnas tidevarv, till och med hösten 1929. Men när då Kurir lades upp på slip för vintern kom den inte mer att plöja Storsjöns vågor. Den försåldes under tiden till Ramunderbolaget för trafik i slätbaken och när våren kom drogs han på järnvägen ner till Västervik för att efter vederbörlig översyn avgå sjövägen till Söderköping. Man kan förvånas att man trots nedmonteringar på däck kunde få den genom tunneln vid Storsjö, Överum och andra trånga bergpass. Efter vartannat hade den bytt namn tre gånger, Framåt, Kurir och till sist Ramunder. Inläst av Inge Johansson den 4 mars 1992.